Vi ska nu slå upp i Matteus evangelium 23 och 12. Matteus 23 och 12, där Jesus talar om så att säga en grundlag i Guds rike. Det är någonting som Gud har bestämt och som så att säga genomsyrar hela hans rike. Och det blir också någonting som förklarar för oss vad seger är för något. Matteus 23 och 12. Jesus säger så här: den som upphöjer sig ska bli förutmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. För mig är det som om Herren sa att varje kamp är en match i två ronder. Den som förlorar i första ronden vinner i den andra. Men för våra mänskliga ögon ser varje kamp och varje seger ut att vara en match i en rond. Och den som vinner på knockout i första ronden, han har vunnit, säger vi. Han har tagit makten, han framstår som segrare. Det var han som drog det längsta strået. Men Jesus förklarar för oss att där vi med våra ögon bara ser en rond, där ser han med sina allseende ögon två ronder. I den andra ronden griper Gud in. Och då vänder han på det hela. Och då säger vi att det finns ju många situationer där det här inte stämmer. Då skulle vi ha den perfekta rättvisan och jämlikheten i världen och allt vad det nu kan vara för någonting. Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd, säger Jesus. Och med det tror jag vi ska förstå att om det i kampen är någon som avstår från makt, som hellre säger att jag ställer mig hellre på rättfärdighetens ståndpunkt än på maktens ståndpunkt. Man behöver inte ha varit med i många konflikter för man upptäcker att de där två brukar som regel inte vara samma sak. Jag ställer mig hellre på rättfärdighetens ståndpunkt och låter mig dödas än jag ställer mig på maktens ståndpunkt och vinner seger. Den människan kommer att vinna en seger till sist. Det kan ju hända att han har dött på vägen. Att den segern, så att säga, åtminstone här på jorden, blir en postum seger. Men hur många missionsfält har inte öppnats genom att missionärer gav sina liv eller var beredda att göra det? Och att då mission liksom bara ska bestå i att man ropar ut från sin första klass kupé med luftkonditionering och kylda drycker. Hur mycket blir det då med resultatet? Vilket betyder mest? De stora evangelisterna som kanske kommer, håller en 14 dagars kampanj och räknar in de nyomvända? Eller de som har jobbat i börsen i många år? Malaria, alla möjliga andra sjukdomar, krämpor, svårigheter och kanske sett mycket lite i siffror räknat av det de gjorde. Men vilket betyder mest? Vi måste få våra ögon öppna där. Vi har en enorm kristen massmediabild som påverkar oss i riktning mot det gamla tänkandet tyvärr. Vår fader som ser i det fördolda belönar efter vad han ser i det fördolda. Och med allt detta menar jag ju inte att inte de här välkända evangelisterna och deras kampanjer, att de inte skulle betyda något. De inte skulle vara värdefulla eller att de inte skulle vara från Gud. Men vilka är det som har burit den tunga bördan? Och det är ofta de som gav allt och såg mycket lite. Tar vi bort dem så kan vi resa hur många tält som helst. Det kommer inte hända något, det är min övertygelse. Ordet seger förekommer inte på så hemskt många ställen i Nya Testamentet, men vi ska ta och läsa ett par texter. Framförallt så förekommer det i slutet av alla de här sändebreven. i Uppenbarelseboken 2 och 3. Så vi ska titta lite i andra kapitlet, Uppenbarelseboken 2. Andra kapitlet och sjunde versen kan vi börja med. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Åt dem som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Åt den som segrar. Det kan ju nu låta som att vi är tvungna att visa upp ett visst resultat för att få äta av livets träd. Vi skulle nästan vilja säga till Jesus här att du kanske skulle bli lite mera luthersk, käre Jesus. Det här är ju lite gärningslära. Ja, men om vi minns att segern är en seger över oss själva, i hans kraft och med hans hjälp, då stämmer det. Och det där, det trädde ju fram väldigt tydligt i 10 och 11 verserna i samma kapitel. Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Och ni ska få lida i 10 dagar. Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets segerkrans. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Var trogen in till döden. Det är seger. Det är det Jesus var. Och det är det han vill. Det är den Kristuslikhet som han vill få föra fram i denna tiden. Vi läste förra timmen att judarna söker tecken. Och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som för judarna är en stötesten och för grekerna en dårskap. Det här är någonting som jag har tänkt mycket över och fortfarande går och småtuggar på. Grekerna som söker vishet. De grekiska filosoferna, det är de som har lärt oss att tänka i västerlandet på ett sätt. Detta att dela upp allting i små bitar och sen sätta ihop det. Och tro att man på det sättet har fångat helheten, en typisk produkt av grekisk filosofi. När vi tittar på oss själva så delar vi därför upp oss i ande, själ och kropp. Lägger anden i en låda, själen i en låda och kroppen i en låda. Och sen frågar vi hur fungerar kroppen och sen frågar vi hur fungerar själen och sen frågar vi hur fungerar anden. Och juden vrider sig som en mask och tycker att det där är ju rent nonsens, det har inget med Bibeln att göra och det har det inte heller. Ty en halv kropp fungerar inte hälften så bra som en hel kropp, som bekant. Utan helheten kan bara kommas åt genom att man studerar helheten. Det jag vill komma åt det är att vi har lärt oss att tänka i bitar av grekerna. Och det är inget judiskt sätt att tänka. Det är inget bibliskt sätt att tänka. Utan det är inte bara så att vi i vårt bibelläsande har så att säga plockat in vissa tankeprodukter från de grekiska filosoferna, utan vad värre är, vi läser alla Bibeln som om vi var grekiska filosofer. Så även om man rensar ut de grekiska filosofernas olika tankebyggnader och tankegods, så sätter vi omedelbart in det igen i skriften. Därför vi har lärt oss att tänka av grekerna och inte av judarna. Och det här är någonting som man upptäcker när man närmar sig begreppet tro. I ordet tro lägger vi något grekiskt och Bibeln lägger något judiskt. Och det blir ibland lite ödesdigert. Tro blir ju i modernt västerländskt tänkande att ha en uppfattning. Och därtill kanske en uppfattning som inte går att bevisa. En åsikt alltså. Och eftersom det grekiska tänkesättet är någonting som delar upp hela tillvaron i små bitar, så upptäcker vi att tro på det sättet, det kan man ju göra utan att det påverkar ens livets mack. Vi kan ha en liten särskild låda i den stora byrån som det står tro på. Ibland drar vi ut den lådan och tittar vad som ligger i den. Sen skjuter vi in lådan och lever som om den inte fanns. Det går. Så länge tron bara är en åsikt, en uppfattning. Men det blir något helt annat om vi så att säga tar den judiska grundbetydelsen i ordet aman, som är släkt med amen och som betyder att vara trofast. Det är något som omfattar hela mig och hela mitt liv. Det är ett helhetsbegrepp där vi istället gör det till ett delbegrepp. Man kan ju tycka när man läser Bibeln och jämför Gamla testamentet och Nya testamentet att i Nya testamentet talas det väldigt mycket om tro. Och det uttrycket hittar man nästan ingenstans i Gamla testamentet annat än möjligen hos Habakkuk av alla. Den rättfärdige ska leva av tro. Och det kan man ju tycka att en sån fluga kan ju inte göra en sommar i alla fall. Det är bara det att det hebreiska ordet för tro, aman, stavas A-M-A-N om vi ska skriva det med svenska bokstäver. Det förekommer överallt i Bibeln, i Gamla testamentet. Drösvis. Det är bara det att överallt översätter vi det med trofasthet. Och här står det alltså, var trogen in till döden så skall jag ge dig livets segerkrans. Det är alltså att segra i tro. Men i samma ögonblick som vi säger det så går det ju nästan runt i huvudet på oss. Till nu är det ju en fråga om vad vi lägger för betydelse i jorden. Vi ska titta i första Korinthierbrevet 4. De två första verserna där. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Ett signalement på dig det här. Det är väl härligt. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Det är allt. Ett litet halleluja kan vara på sin plats. Här står inte att nu krävs av en förvaltare att han ska vara duktig, att han ska vara kompetent, att han ska vara, ha en hög produktivitetskoefficient eller något annat sånt här mer eller mindre prestationsbetingat. Det står en enda sak. Det ska gå att lita på honom. Han ska vara trogen. Det är allt. Vad intressant. Och den troheten som det här är fråga om, det handlar ju på något sätt om att våra hjärtan är lika inställda på Guds vilja vare sig vi ser resultat eller ej. Och vare sig vi förstår hans väg eller inte. Vi ska gå till andra Timoteusbrevet, det fjärde kapitlet. Och se några avskedsord ifrån aposteln Paulus. Något som nästan kan betraktas som en hopsummering av hans tjänst som apostel. Ett bokslut. Sjunde och åttonde verserna, andra Timoteusbrevet 4. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren den rättvise domaren ska ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. Under mina år som ateist så sjöng jag i två kyrkokörer, och jag gjorde det i en gammal schartauansk församling där prosten i församlingen gärna predikade om trons goda kamp, och han läste ofta andra Timoteusbrevet 4 och 7. Och jag satt där på min orgeläktare och tyckte det var väl skräp till resultat att ha bevarat tron. Det var ju ingen särskilt hög målsättning tyckte jag. Och jag hade min egen lilla privata fundering på hur den där versen skulle tolkas. Nämligen att tron är något så verklighetsfrämmande så den är ju ständigt hotad av så att säga, den praktiska verkligheten. Och att bevara den tills man uppnår hög ålder, det är naturligtvis ett konststycke så gott som något. Sen har jag kommit på andra tankar. Men det står faktiskt så här, jag har bevarat tron. Och det här är naturligtvis inte ett uttryck för att tron är totalt verklighetsfrämmande och därför alltid krossas under de praktiska realiteterna. Utan det är ett uttryck för att Gud förelägger oss trohet in till döden för att vinna seger. Och ju närmare man kommer det där in till döden, desto mer är ju tron någonting som man verkligen måste bevara för att kunna fullborda sitt lopp, som aposteln säger. Detta betyder att det Paulus kallar för en trons goda kamp, vår vandring i anden tillsammans med Herren, kanske för oss närmare och närmare den punkt där den stora segern ska vinnas. Det är ju inte säkert att du och jag kommer att lida martyrdöden, men där saker och ting kommer att skalas av oss. Och just därför att den utblottelseprocessen är någonting som kommer att föra Guds verk vidare. Och ju mer vi närmar oss den processen, desto mer kritiskt kommer det att bli att, just som Paulus säger, bevara tron. Inte att bevara en åsikt, utan en trohet. Om segern ska vinnas genom utblottelse, så kanske inte vårt första steg i vandringen i anden kan innehålla den utblottelsen. Vi har ännu inte genomgått en sinnets förnyelse. Vi har ännu inte fått den mognad och befästelse i Kristus som gör att det här blir möjligt. Till en början är vi ju barn. Men Herren tar oss med på en vandring. Och i den vandringen finns kanske så småningom den punkt där vi kommer till den utblottelse där man så att säga måste hålla i sin trofasthet för att bevara den ända tills dess segern är vunnen. Om vi ska titta på aposteln Paulus liv, så är hans livshistoria i väldigt stor utsträckning en reproduktion av Jesu tre verksamma år. De här stora segrarna som vi så gärna talar om, de ligger i början. Alltså det som vi tycker, församlingsväxt, mirakler, kraftgärningar av icke vanligt slag, andarna kastades ut och det blir rulle på det mesta. Ja, det är i början. Har ni tänkt på det? I början av Jesu verksamhet, Kapernaum, vilka under och vilka mirakler. Så småningom smalnar vägen och bär upp emot Jerusalem. Timoteus, som Paulus skriver till Herren, var ju församlingsföreståndare i Efesus av alla ställen. Och det var i Efesus som det hade skett kraftgärningar av icke vanligt slag. Apostlagärningarna 19 och 10, det behöver inte slå upp. Och där i Efesus hade Paulus bibelskola i 2 år. Han satt i Tyrannus lärosal, står det. Och folk, de kom och gick. Enveckorskurser och 2-veckorskurser och kanske 1-terminskurser. Och hela provinsen Asien fick på det sättet höra Guds ord, står det. Nu är det ju inte Sibirien och alltihopa det där som var Asien på den tiden, utan det är ju det vi kallar västra Turkiet idag ungefär. Men det var inte småpotatis det heller, med tanke på den tidens kommunikationer. På 2 år gick evangelium ut i hela det här området. Åh, säger jag. Det är så det ska gå till. Där har vi det. Det är seger. Ja, det är seger. Men i Paulus liv är ju detta på ett sätt en seger i förskott. Det är ingen seger utan självövervinnelse och ingen seger utan utblottelse. Och den utblottelsen, den kommer. Och när Paulus till sist skriver till Timoteus, som sitter som församlingsföreståndare i Efesus just, så har han ju väldigt smärtsamma saker att säga. Vi behöver bara bläddra till 1 kapitlet i samma brev. Första kapitlet i 2 Timoteusbrevet. Vi ska läsa från 6:e versen och kapitlet ut faktiskt. Vi brukar ju bara läsa 6:e och 7:e verserna. Men nu ska vi se i vilket sammanhang det är Paulus uppmanar Timoteus att blåsa liv i sin nådegåva. Alltså 2 Tim 1:6. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkt oss i Kristus Jesus redan före tidens början, men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, för vilket jag har satsat att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på, och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott ända fram till den dagen. Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den heliga ande som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. Och så kommer det. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig. Bland dem Fygelos och Hermogenes. Måtte Herren förbarma sig över Onesiforos familj. Han har ofta gett mig nytt mod och har inte skämts för mina bojor. Nej, när han kom till Rom sökte han ivrigt efter mig tills han fann mig. Måtte Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren Gud på den dagen. Och till vilken hjälp han var i Efesos, det vet du bättre än någon annan. Skäms, skäms och skäms, det är ett ord som kommer tillbaka i det här kapitlet. Jag skäms inte för mina bojor. Jag skäms inte för evangeliet. Alla i provinsen Asien har lämnat mig. Själv sitter han i fängelse. Han väntar att när som helst bli avrättad. Alla tycker att ja, men en apostel ska inte behöva sitta i fängelse på det där sättet. Det är ju löjligt att han sitter fängslad. Hur var det när du var i din krafts daga, Paulus, den där gången i Filippi? Du minns när ni liksom bara sjöng till och så blir det jordbävning och allt sammans liksom öppnade sig. Har smörjelsen gått bort? Nu fanns det nya apostlar. Som människa kommer Paulus alltså till sist in i det som är den stora segern. Jag har bevarat tron. Men många andra skulle sagt så här att jag lider av utbrändhet. Det gick åt skogen alltsammans. Här har jag byggt upp en fin rörelse och det var så sunt och så bra på min tid. När jag satt i Tyrannus lärosal, det var det toppen. Nu håller en massa brushuven på och springer omkring och gör tokigheter här och allt kommer att gå åt skogen och här sitter jag. Han har ett förnyat sinne, vi kan inte säga annat, Paulus. Han vet och förstår att nu närmar sig dagen för den stora segern. Den som ska göra att det som spårade ur ändå inte ska ta loven av allt sammans. Utan att det han har fått vara med och lägga grunden till, det ska fortsätta. Förstår ni resonemanget? För det här är så viktigt. Och det här är så otroligt fördolt för oss. Och vi kan ju höra på Paulus när han skriver till vännerna i Korint. En plats där det tidigt spårade ur. Och man fick över måttan höga apostlar som gycklade om Paulus och hans ringhet. Tyckte att han var löjlig som inte ens kunde ta betalt. Andra Korintierbrevet 4, verserna 16-18. Därför ger jag inte upp, även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig som inte riktat blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Därför ger jag inte upp. Ett och annat i det synliga ser ut att gå åt skogen. Men det som grundläggs i det osynliga kan inte skakas. Det kan inte förtäras av rost eller mal. Vinner jag en seger i det osynliga, så må andra komma med hur många synliga segrar som helst. Och det spelar egentligen ingen roll. Det är ändå jag som har vunnit. Det här, allt det här tror jag är saker man ofta har anledning att återvända till som själavårdare. Det finns någonting som jag ibland kallar för Guds introduktionserbjudande. Det är alltid lite farligt att komma med termer som inte står i Bibeln, men nu gör jag det ändå. Ni vet, när man marknadsför en ny tandkräm så säljer man den ofta till lite billigare pris för att folk ska prova den. Köp två tuber för en eller någonting pris. Och det är ju påfallande ofta när man talar med människor som kommer till tro genom ett beslut att man får se någonting som man kan kalla för Guds introduktionserbjudande. En smekmånad med Kristus. Då verkligen allt festligt och härligt och underbart och roligt kommer på en gång. Man profeterar och man blir för sjuk och man testar det mesta. Och saker rullar på som man tror inte det är sant. Och många som har varit med ett tag, de sitter ju på hemmasonens vis och surnar i sina hörn. Det känner vi också igen. Festen när den förlorade sonen kommer hem. Visst, de höll ju inte på där och dansa hela livet ut sen, va? Dagen efter var man ju ute på åkern. Men det blir fest och dans när den förlorade sonen kommer hem. Och de av oss som verkligen har kommit hem som förlorade söner, vi vet ju det här. Vi kan som regel peka ut en period i våra liv då de märkligaste ting inträffar. Det betyder inte att det inte inträffar märkliga ting sedan också. Men det finns ibland en period av speciell fest alldeles i början. Och ibland möter man människor som kommer till själavård därför att den där perioden har tagit slut. Och de är djupt bekymrade. Ja, förut när jag vandrade ut i världen, säger de, då kämpade jag med den och den synden. Och sedan följde den helige ande och så hade jag sån seger. Och så blir det tyst en stund och så kommer den, nu har jag inte seger längre. Detta är ett ganska vanligt problem i själavård. Och tankegången hos den som söker hjälp är ju, jag måste ha gjort fel. För det kan ju inte vara Gud som har gjort fel. Och något fel måste det ju vara när synden gör comeback. Och vi tänker på Israels ökenvandring, som ju är modellen för vandringen i anden. Så var det inte klokt vilka grejer som hände i början. Ut ur Egypten. Med stora skatter och röda havet och alltihopa det här. Åh, så här ska det vara, säger vi då. Vi ska kunna gå i Röda havet varenda dag. Och att det var full rulle på lovsången är ju inte så konstigt. Sen hamnar man i öknen av alla ställen. Vad ska vi här och göra? Vi måste väl ha gått fel. Vart drar du iväg med oss, Mose? Det här är ju något som måste förklaras. Och gamla synder blir som nya. Guldkalvar och lite annat sånt där produceras på löpande band. Trots att man har sett Herren stiga ner i dån och rök och blixt och dunder på Horebsberg. Då står Aron någon vecka senare och gör en guldkalv. Man kan tycka led dem av minnesförlust. Och de senildementa allihopa. Det kanske var för mycket aluminium i dricksvatten. Nej, det är ju så. Att vi glömmer aldrig våra missräkningar. Men välsignelserna dunstar på en vecka. Det är ju så. Och man kan ju tänka så här, att om judarna bara hade kommit ihåg vandringen i Röda havet och sett att liksom eldstoden och molnskyn fanns där ju fortfarande, så kunde de ju ha lugnat ner sig. Men det blir ju nu så att säga ett sorts test på om man är villig att komma ihåg den välsignelsen som Gud hade sagt att de skulle ha till en evärdelig påminnelse. Vi ska komma ihåg uttåget ur Egypten generation efter generation. Så länge det finns judar så ska det talas om uttåget ur Egypten. Ända till den dag då uttåget ur Nordlandet ska bli ännu större än uttåget ur Egypten. Det är ni. Och det betyder ju alltså, jag tror så här. Vi ska inte göra det till en nordens byråkratiska ordning. Men ibland ser man i människors liv med att Gud öser välsignelser, all sorts godhet över en människa. Och efter ett tag så stryper Gud lite på flödet, han vrider till kranen lite grann. Därför att när vi har lärt känna vem Gud är, så kommer liksom process nummer två att lära känna oss själva. I skenet av Guds godhet. För han vill ju inte måla över vår natur, utan han vill lyfta ut slagget, luttra, rena. Och den luttringsprocessen, den vill vi inte veta av. För att vi ska orka den, kanske vi många gånger behöver ha minnet av Guds godhet att återvända till. Och vi kan få börja den mödosamma vandringen genom öknen, kanske att börja lämna ifrån oss det ena efter det andra på ett mera medvetet sätt. Än när bara anden föll och allt blir självklart ett litet tag. Det betyder ju inte att vi inte på nytt ber om andeuppfyllelse. Och inte att vi inte på nytt kan förvänta oss att stora ting ska ske. Här är jag vad han vill, när som helst och hur som helst. Ja, inte hur som helst, men ni förstår vad jag menar. Vi kan inte med våra förväntningar varken styra eller begränsa här. Men genom den här processen, där Herren först bara sköljer sin godhet över oss och sen börjar liksom luttra våra liv och rena det. Det är ju en bit av sinnets förnyelse. Det är en bit av den omskolning som så att säga kan göra våra liv till segerrika liv. I den mening som Gud ställer fram. Och utan ökenvandringen hade ju Jerikos murar aldrig fallit. Det kan man nog nästan utgå ifrån.